Säger vi välkomna till det 96:e lilla drevet. Jag heter Ola, jag sitter här med Moa och Jonathan.
Hej.
Hejsan.
Mojo.
Wow.
Kallar jag er.
Bra, det var ett bra namn.
Etiketten som ofta sätts på den här podden är politisk satir. Och jag har sett under veckan på sociala internet att den populäraste satiren nu, det är ett klipp av vår unga kollega Carl Stanley.
Ja.
Just det. Superviralt klipp.
Han har 2 miljoner
klick. 2 miljoner klicks tror jag att det är. Något sånt där. Han har gjort en grej där han driver med de som säger att Sverige är fullt. Och att han går runt på stan och ropar Sverige är fullt, det är kollaps.
Ja.
Men det han filmar berättar en annan historia.
Ja. Mm. Det är inte fullt.
Och där uppstår komedin då. Mm. Och det här klippet är den hetaste satiren nu. Över 2 miljoner klick, det har jag hört. Oerhörd succé. Han har fått vara gäst i alla morgonsoffor och berätta om hur många klick han har fått.
2 miljoner.
2 miljoner.
Mm. Är du glad för hans skull?
Ja, men jag är också lite sådär sporrad till att upprepa samma sak.
Okay.
Och jag kanske är lite avundsjuk, men jag tycker ändå att man kan vända det till något positivt då.
Mm.
För jag vill att det här ska hända med lilla drevet också.
Just det.
Då tänker jag att det är bra att Moa är med i veckans lilla drevet, för att då har vi en 90-talist.
Yes.
Här.
Då gäller det att jag säger något väldigt kärnfullt.
Det är Nej, men det är väl att du ska göra något viralt.
Ja, men viralt, då måste det vara liksom lätt att greppa det. Det får inte vara för långt.
Mm.
Och så måste det klippas jättesnabbt.
Moa fick ju typ 3 gånger fick det Sveriges Radios sociala medietårta.
Ja, det fick jag faktiskt.
För den på Sveriges Radio som...
Hade ni en sån?
Ja.
Ja. Precis.
Och jag tror att Moa är den som har fått flest gånger.
Ja, det var
ett ständigt
viral.
Hyllande.
Mm, det var nästan...
Men
nästan
hur fick man den tårtan?
Genom att vara väldigt viral.
Man gjorde typ en sån här... Vad gjorde du för någonting? Du gjorde
satire on the internet.
Nej, men du tog... Vad heter hon som var ihop med Reinfeldt?
Filippa Reinfeldt.
Och sen så... gjorde du tog en bild på henne. Och så skrev du någonting.
Det gjorde jag nog säkert.
Mm. Blir det tårta?
Ja.
Oj vad det hyllades.
Det fick fler än 20 likes på...
Att det bara en sån bild, så den typ en pratbubbla från hennes mun. Ja. Alltså, det är ju Filippa Reinfeldt, jag luktar skinka.
Det var lite mer fint sådär. Skrev något mejl, gjorde jag. Folkmejl.
Ja,
det blev ju riktigt succé.
Men fanns det en sån tårta, alltså var det en regelbunden grej? Alltså månadens mest virala får en tårta?
Ja. Ja, eller liksom den som har varit mest framgångsrik på att lägga upp något på internet som folk såg.
Mm.
Då kunde man få en tårta. Det var en pokal tror jag.
Ja. Nej, men det var en tårta också.
Också en tårta, ja.
Så var det så här stort möte, så hyllade alla Moa. Så fick man lyssna på hur bra hon var.
Det var mina glansdagar.
Då brukar jag räcka upp handen och påminna mig att hon har gjort ganska mycket dåligt också.
Mm.
Det glömmer man
lätt.
Det är samma sak med Paul Stanley tror jag. Att man glömmer att han gjort jättemycket paja grejer.
Carl Stanley. Eller du kanske syftar på Kiss-gitarristen. Hans solo-karriär var ingen vidare. Men det är ju perfekt då att du hade den här statusen på Sveriges Radio. Och att du har fått sparken därifrån nu.
Yes.
Och att du är här då med dina magiska, liksom virala...
Det är en viss press nu då.
Ditt virala syndrom. Vad är det du ska prata om idag?
Jag ska prata om medicinsk etik.
Okay.
Det kommer bli en clicker.
Okej. Ja, men jag vet det, för det är du lita som har den här magiska intuitionen då, för att du är 90-talist. Så jag får enkelt lita på att det är det som krävs.
Mm.
Du ska prata om det med hoppet, Jonathan, sa du.
Ja, uppgivenheten.
Uppgivenheten, motsatsen.
Motsatsen, precis.
Men hur uppgivenheten ser ut i Sverige idag.
Mm. Den är total.
Att man är politiskt deprimerad och så.
Ja, bara allmänt verkar som.
För jag tänkte att vi i så fall kan börja med lite motsats till det då, uppgivenhet. Ja, det var det jag sa, hopp. Vi börjar med lite hopp. För jag tänkte att vi börjar med lite trevliga nyheter. Och det är att arbetsmarknadsministern Ylva Johansson, hon är så oerhört positiv.
Till
Ja, hon är, ja, jag hörde henne i Ekots lördagsintervju och hon var jätteglad och peppad.
Mm. Oj.
Det var härligt. Hon har ju så många anledningar att vara deprimerad.
Ja, det tänker man spontant.
Hon bara sitter där och är sosse. Du vet. Överallt skriker människor bu åt den. Hon provar att öppna en dörr och så bara bu, stänger den. Öppnar datorn, bu, smäller igen den. Mm. Så måste hela hennes liv vara, tänker jag.
Vad sa du att hon var igen?
Hon är arbetsmarknadsminister. Mm. Alltså hennes jobb är då att uppfylla Stefan Löfvens gamla fyllelöfte om EUs lägsta arbetslöshet.
Just det.
Så hon ska så här, fixa arbetslösheten och utbildningen av alla unga och nyanlända och så vidare.
Och lovar han det innan det kom 100 000 flyktingar?
Ja, det gjorde han. Ja. Gjorde han.
Extra tungt.
Ja, men löftet står ju kvar och Ylva ska fixa det. Och jag känner ju att jag hade tagit livet av mig om jag hade haft Ylva Johanssons jobb.
Oh, det är sant. Men du hade tagit livet av dig för ganska mycket saker.
Mindre.
Ja. Ja, men jag är imponerad av henne. För att, alltså, intervjuaren frågade henne, vill du inte ta livet av dig när du tänker på ditt jobb?
Vilket program var det här?
Ekots lördagsintervju. Inte exakt i de orden, men om ni lyssnar på hur frågan ställs så är det det som är det hon menar.
Kan du se att det här är ett väldigt svårt uppdrag som kanske nästan är... Ja, är väldigt svårt i alla fall.
Nej, men vet du, så tycker jag inte alls faktiskt.
Nej.
Nej, jag tycker inte att jag har ett jättesvårt uppdrag. Jag tycker att jag har ett roligt uppdrag. Jag känner mig inte alls liksom matt eller handlingsförlamad av utmaningarna. De triggar mig, jag tycker de är roliga och jag älskar att arbeta med de här ansvarsuppgifterna. Jag älskar att ha stort ansvar. Jag trivs med det.
Hon blev obekväm, programledaren.
Men det var väl så mycket positivitet.
Kaskaden av glädje. Mm.
Det är som att Kai Pollack knullat Mia Törnblom. Mm. Sitter hon där i Ekots lördagsintervju. Härligt. Inte alls matt eller handlingsförlamad.
Nej.
Det sa hon tydligt. Jag är inte matt och inte handlingsförlamad. Jag har aldrig ens tänkt på att man skulle kunna vara det.
Nej.
Inför den här uppgiften. Och det tycker jag, men det är kanske de två sakerna jag hade tänkt att man skulle vara då. Mm. Så jag tyckte, det var skönt. Och jag menar, ja, utan att lägga någon värdering i regeringens politiska kurs, om det de gör är bra eller dåligt, så tror jag att alla, så här, oavsett politisk färg, kan vara överens om att vad det här landet behöver, det är ju inte fler dysterkvistar.
Nej, det finns det jättemånga av.
Och surkartar som håller på och näggar. Jag vet inte varför jag tog upp det. Jag bara blev glad av att en i regeringen är så här positiv.
Ja.
Vi behöver inte energitjuvar. Tänkte jag. Vi behöver sådana tjejer som är på gång, ja. Som Ylva har lite go i sig.
Men du blev glad alltså? Du blev inte som utfrågaren som
du
faktiskt
blev? Du vet väl vilket som är mitt liksom livsråd som jag brukar ge till alla människor jag möter.
Le!
Akta er för energitjuvar.
Det är ett så bra tips.
För det har man inte tid med.
Nej.
Men hon var så himla positiv i den intervjun. Hon sa hela tiden så här, vi har löst ungdomsarbetslösheten.
Oj.
Vi har löst den. Jaha. Ingen vill prata om att vi har löst den, för nu ska alla hålla på och negga om de nyanlända. Men vi har löst den. 90-dagars garantin, fixade allt. Vi löste den. Vi kommer lösa det med invandrarna också. Inga problem.
Snabb faktacheck. Har de löst den?
Intervjuen sa vid något tillfälle så här att Ylva, nu har du sagt 5 gånger att ni har löst ungdomsarbetslösheten. Men jag vill bara säga då för lyssnarna att antalet arbetslösa unga var, när det var som värst, 80 000. Nu är det 70 000.
Ja, det är
10 000.
Då är det ju...
Ja, precis. Mm. Det är väl, det är ju i princip...
Det är lite nästan så bra.
Ja. Alltså, vem ska få komma med en sån invändning då? Det är en energitjuv.
Ja.
Men det är lite... Förstan kom, andra kommer så småningom.
Ja, men jag tyckte bara att det var skönt att det fanns en sån glaset och halvfullt tjej i regeringen.
Ja.
Stefan Löfven går ju bara runt och ser ut som Ior som håller på att dö. Och ja, inget blir bättre av att man är en gnällmåns. Det var det jag ville säga.
Har hon fått sagt mycket positiva tillrop på Twitter och sånt?
Nej, hon fick väl massa sånt sarkastiskt gnällspikande om att vi inte alls löst någonting. Att, ni vet inte vad ni snackar om.
Det biter inte på
henne. Ni suger. Ja, men det är ju faktiskt skönt tycker jag ändå att arbetsmarknadsministern inte håller på och söker på sitt namn på Twitter.
Ja,
och,
gör inte
och hetsar
det,
upp sig.
Låt bli.
Gör inte det. Jag klarar inte av att göra det med mig själv. Nej. Och jag kan bara tänka mig att vara sosseminister idag och göra det.
Det är förödande, de får faktiskt inte det.
Alldeles möten börjar så. Googla inte det själv.
Punkt ett. Ingen ska googla sig
folk
själv.
Folk är sjukanmälda från VU-mötena ibland för att ja, men Ygeman råkade googla sig själv. Han måste ligga där i ett rum med neddragna persienner idag. Ja, men det var härligt. Vi går vidare.
Mm. Det var ju en superpositiv början som du inledde början med.
Mm. Upplyftande.
Ja, det var jätteupplyftande och det var ju trevligt och skönt. Själv så har jag googlat på
dig själv.
På mig själv.
Nej,
jag är superglad. Jag är tydligen toppen. Mm. Och sen så googlade jag på frasen det är bara skit med allt.
Okay.
Och då får man ett antal träffar. Hur många vet jag inte. För hur jag än stirrade på den här Google-sidan så kunde jag inte hitta antalet träffar.
Mm. Har de tagit bort det?
Alltså förr, när jag var ung, då var det hur lätt som helst. Antalet träffar stod tydligt redovisat både högst upp och som jag minns även längst ner på sidan.
Ja.
Numera går det inte hitta.
Nej, det är sant.
Ett problem är ifall det inte går att hitta längre så är ju det ett problem för alla lata journalister. Ja. Som man inleder ett reportage. Sådär.
Ja,
åsiktskorridoren får 75 000 träffar på Google.
Ja. Och det var lätt förr. Mm. Det är helt omöjligt nu. Och det här är bara ett av många exempel på att allt bara blir sämre och sämre och att världen går åt helvete.
Oh, nej.
Så som jag ser det. Ja. Så är det. Nu är inte jag ensam om den här spaningen.
Att världen blir sämre och att allt är ett helvete. Nej.
Precis, utan även P1s Studio 1 har lagt märket till att det råder en dyster stämning i Sverige och världen. Och även du ju, i början då. Du använde ju Ylva som en motpol.
Men jag tror också att jag pratade lite om det här i förra avsnittet, kanske.
Att, alltså den pratar jag nu ska tala om.
Det gör ingenting att du inte lyssnar.
Det blev jag. Blev jag deppig igen. Studiet skickade ut en reporter på stan för att ta reda på om deras tes, alltså att allting var dåligt, stämde. Och mycket riktigt så gjorde det.
Aj, aj, aj. Mannen på gatan svarade.
Ja, ett antal random svenskar frågades om hur de uppfattar samtiden och framtiden. Och fraser och ord som dessa nämndes. Det ser inte bra ut. Ett eländes elände överallt. Ekonomin kollapsar. Hat och rädsla. Våg av dåliga nyheter. Uppgivna vänner. Vi håller på att gå under. Grått och jävligt. Råkallt. Charmlöst. Skygglappar för att stå ut. Zika-viruset. Klimatfrågan. Ledsamt tråkigt. En äldre kvinna medgav att det alltid varit dåligt.
Ja.
Det var bland det mest positiva.
Lite nyanserat.
Ja. Alltid varit hot. Kärnvapenhot och jordens undergång. Men nu är allt så tokigt. Slutcitat. En äldre man påstod att säga att han inte hade en framtid.
Nej, just det.
Det har en viss... Han har inte en lång framtid, har han inte. Och på frågan om hans barnbarn hade en framtid så håller han med om att det stämmer. Det har de i och för sig. De har en framtid. Men den ser inte ljus ut. Men är det så? Frågade studiet.
Ja, precis. Mm. Ah, okay. Mm. Ja. Men en invändning är ju det här att det är samma skit som alltid, det är bara ett galet medieklimat,
ja,
tänker man.
Precis, det är lite det ska handla om. Mm. För är verkligen så, eller tror vi bara att det är så? Och Ingmarie Wieselgren, eller något annat, hur man uttalar det, som är psykiatrisamordnare på Sveriges kommuner och landsting, hon håller inte med.
Alltså jag tror att vi aldrig haft det så bra som vi har idag.
Tvärtom har vi aldrig haft det så bra.
Okej, det kan aldrig vara ett mellanting. Antingen så är alltid bästa
eller så är det värst. Mm. Säger Ingmarie. Det kanske är sant, det hon säger. Men visst tycker man att hon låter lite galen.
Jag måste ha mer av henne innan jag kan lägga en dom.
Ja, jag vill inte heller sjuk förklara henne.
Jag tror att hon har sant, för jag har för mig att Hans Rosling också har sagt det. Men jag tycker det låter som att hon är tokig. Hon menar att vi är inne i en ond spiral där vi bekräftar varandras uppfattningar om att allt går åt helvete. Och om någon bara liksom bryter den här onda cirkeln så kommer vi se ljusare på framtiden. Och det här är jättebra att det är bra och att någon bör verkligen säga att det är bra. Precis som att Ylva sa. Problemet är att man bara då uppfattas som lite tokig. Vi har aldrig haft det så bra, fakta, men det låter som en lögn.
Ja, gör det.
Ja.
För att
alla är så ledsna.
För att det är, jag har, det verkar ju jättehemskt allting.
Mm, det känns hemskt.
Ja, men det är väl också hemskt. Eller?
Ja.
Men det är så för att vi bara tar in det negativa. Mm. Det är också, det här är som vanligt liksom. Lars Björklund, författare, och Kaplan, han säger att media bara rapporterar det ovanliga.
Ja.
Och att det då bör vara liksom positivt. Eftersom det rapporteras så mycket negativt, så är det på grund av att det negativa är det ovanliga.
Just det.
Okay.
Hade det varit ovanligt bra, så hade de rapporterat det, menar Lars Björklund. Och sen så säger han så här, och det han snart säger, det är säkert sant, men lägg märke till vem han har fått faktan ifrån.
Än så länge är det goda mer vanligt än det onda. Det sa Bob Hansson i Tankar för dagen igår.
Och det är säkert sant. Synd bara att Bob Hansson sa det.
Ja,
ja, det, då låter det inte som att man bryr sig om det.
Nej, statistiskt sett så är väl inte poeter de som är,
nej,
sitter på exakt den infon.
Det är fakta.
Ja, det är...
Tyvärr är det Bob Hansson som kommer med faktan. Vad de säger stämmer. Mm. Bara det verkar inte så. Ett annat problem med att se positivt eller bara se sanningen och inte låta sig luras av det negativa. Se sanningen för vad den är. Sanningen är positiv. Är det här.
Människor flyr från hela världen till Europa och drunknar i Medelhavet. Om du skulle försöka liksom beskriva det där på något annat sätt, går det?
När du säger så där så låter det som alla drunknar. Och den berättelsen är ju inte sann.
Och där är problemet. Man framstår lite som en röv. Det är ju faktiskt så att alla drunknar inte.
Nej.
Men att säga det...
Men han sa ju, det lät ju inte som att han sa det. Tyckte jag. Alltså intervjuaren sa människor.
Ja, precis.
Alltså, du hörde den där killen, du sa alla.
Ja.
Det är han som är negativ då.
Han säger det också på slutet. Han hör ju också negativt. Den personen som alltså är där för att säga att allting är positivt. Mm. Media överdriver. Alla drunknar inte. Men visst svänger det inte riktigt att sen säga att nej, men alla drunknar ju inte.
Nej.
Nej, det känns inte.
Nej.
Det känns inte perfekt.
Hon tidigare, Ingmarie, hon säger också att det har varit färre förr. Och det är ju också sant, men det jammar dåligt att säga att ja, men fler drunknade förr. Det är ju sant, säkert, men ändå. Det är så himla svårt att vara positiv även när det är sant. För det låter så falskt.
Ja, men det är det här då med att nyheterna är negativa och det är positivt ändå.
Ja, så det, kan man ju säga det.
Att det är inte tjejer gick på festival. Blev inte tafsade på.
Nej, det finns jättemånga bra liksom, argument för att det inte är så förfärligt. Och Lars kommer med ytterligare ett jättebra argument. Vi ska lyssna på här.
Och då kan vi hitta massor med människor vid stränderna som tar emot de här frusna kalla människorna med filtar, värme, dryck, omsorg. Mm. Och i detta möte tror jag det föds ett hopp. Och jag har ju en positiv tanke där att mängden hopp som föds vid den stranden är mer än mängden förtvivlan.
Det är jättemånga som drunknar.
Mm.
Men lika uppgivna som de som drunknar är, lika hoppfulla är de som tar emot dem på stranden. Så summan av kardemumman är att det är mer, liksom mer hoppfullt än uppgivet.
Mm.
Det är sanning. Men visst låter det lite fittigt.
Mm, faktiskt lite.
Kan vi zooma ut bilden på den här Allan?
Han är jättebra
som
hem. Man vill bara att Lars kommer dit och säger att det här är en. Alla drunknar inte. Förr drunknade fler.
Mm.
Och lika olycklig som den person som just har drunknat är, lika lycklig de som har tagit emot folk på stranden.
Mm.
Det är ju sant.
Ja, det är sant, verkligen.
Men summan är kardemumman så har han rätt. Det är bara att det framstår som så oerhört rövigt. Och det är det som är problemet i en negativ värld, att föra fram positivitism.
Mm.
För det framstår som en douchebag.
Ja, just det. Ja, ja, precis.
Du tyckte att Ylva lät härlig. Många tyckte hon var en skit. Hon hade rätt, du hade rätt. Men ändå.
Ja.
Hur vågar hon sitta där och säga att hon har löst?
Så du menar att folk gillar energitjuvar mer?
Jag tror det skulle vara politiskt självmord om Stefan Löfven gick ut och sa att allt är bra. Vi har aldrig haft det så här bra.
Det var mycket värre förr.
Det är den bästa tiden.
Ja, men jag tror att det ändå ska vara bättre. Alltså, folk gillar ju ändå alltså, motivationsföreläsare jättemycket och sådär. Alltså, folk gillar väl alltså, folk som är peppiga och lobotomerat glada ändå.
Men folk gillar ju en comeback. Så borde börja bygga på en historia om att nu börjar det bli bättre då. Inte direkt gå från 0 till 100 och säga nu är det jättebra. Då kommer ingen känna det, utan det måste väl i så fall vara en bra strategi att börja säga nu jävlar hörni, nu rullar det igång. The great days.
Men Ingmarie tog upp ett exempel på att Angela Merkel hade haft ett tal, ett sånt tal som jag bara lekt med tanke på att Stefan Löfven skulle hålla. Mm. Att, som var, nu fixar vi det här.
Just det.
Ja, nu fixar nu vi det här. Vi. Kom igen, nu kör vi.
Det är sämst, men...
Vad gör vi? Nu kör vi! Mm. Så.
Det älskar folk.
Ja. Men det var bara hon som sa det. Ingen annan ställde sig upp. Orban ställde sig inte upp.
Nej.
Han den där som har förlorat sin bättre hälft i Polen ställde sig inte upp.
Nej.
Nej.
Den enda som ställde sig upp var Bob Hansson. Då kan man lika gärna vara ensam.
Just det, då var det där slagordet för att fixa Syrienkonflikten. Och bara, vi fixar det här.
Ja. Och har inte Löfven sagt det är inga problem? Vi fixar det här.
Ja, men alla,
har alltid slängt i ansiktet gång på gång.
Alla sa ju det, de sa väl det i september, ja. Typ Löfven och Merkel. Ja. Sen i oktober så låg de i fosterställning och grät inne på toaletten.
Jo, men förstår du då när man kravet på att man ska vara positiv. Och sen det enda man får slängt i ansiktet är det enda gnutta positivitet som man kommit med. Att det här klarar vi.
Mm. Ja, men precis.
Att det går inte, jag förstår inte hur någon skulle kunna någonsin kunna bryta den här onda cirkeln. Folk skriker efter att Löfven ska bli positiv. Och så fort han ställer sig upp så är det någon som citerar när han var positiv. Och så hatar man honom.
Men ska han vara negativ då? Ska han vara ett emo? Ska han ha det som politisk kommunikation?
Alltså eftersom negativismen funkar men den är inte konstruktiv och positivitism blir föraktad. Ska man ta något som mitt emellan den här klassiska engelska stiff upper lip, den här liksom den här keep calm and carry on grejen som varenda människa har på en poster eller en kaffemugg. Är det inte den vi ska ha? Ja, det är skit, men nu hugger vi.
Men det är väl
det var kanske lite det Merkel sa kanske. Hon kanske bara det sagt mer. Det här är helt sjukt med alla de här invandrarna som kommer hit. Men nu är det som det är. Keep calm and carry on.
Ja, men det är också lite det som kanske sossarna ska göra i Sverige. Att jag har hört en del sossedebattörer håller på att de blir så less på att alla säger att vi måste berätta vad sossarnas berättelse är om Sveriges stora berättelse. Och så är det att vi behöver ingen jävla berättelse. Vi har aldrig haft någon berättelse. Det är väl, vad fan ska man med en berättelse till? Jävla barn, utan det är bara att vi ska hålla på och gneta.
Lite traggla dag efter dag.
Vi ska traggla dag efter dag. Ja, men med att ha en stiff upper lip och så bara, inte vet jag.
Må dåligt.
Bygga upphandlet en skitstor rondell i Mölndal. Det är det enda vi ska göra. Vi ska inte hålla på med någon sån fjantig Obama-tal.
Nej, men jag håller med dig. Jag tycker att man borde bara ha såna citat. Keep calm and carry on. Det är bara att gneta.
Eller, vi byggde Uddevalla centrum. Vi rev Uddevalla.
Byggde upp. Vad är det med det då?
Ett galleria.
Slutpoäng är bara att jag tror att det är rätt i det jag sa att jag sa. Att man, negativitet funkar inte. Inte det positiva heller. Utan någon sorts, ja men ja då. Okej men va. Lite så.
Nu pirrar.
Fast bättre liksom ljudsatt än det.
Men man ska skita i det där och få det att pirra hos folk utan ja. Så att,
nu är det dags att börja
det
jobba
inte, det är jag en jävla sosse typ. Det är inte min uppgift att få det att pirra i dig. Det får du lösa själv.
Googla något inspirerande tal. Och sen hugger vi tag i jobbet.
Jag ska bygga en ishall. Jag ska lägga ner kommunal fysikskolan. Bygga en ishall åt hockeylaget.
Ja. Om det löser något. Det vet jag inte. Upp ska den.
Jag ser inte att det här är något så här politiskt projekt.
Nej, så kommer få dig att
få en så bra känsla i magen. Men det där är den stora berättelsen. Nej. Som ger dig mening i tillvaron. Men det får du ordna på något annat sätt. För jag är bara en jävla sosse-moderat som sitter här och,
men vad man ska
och handlar badhus och ge kontraktet till någon kusin.
Det ska vara någon bild på någon sosse-moderat som säger då, nu ska vi bygga ishall, och så kommer någon liten pojke. Men varför? Så bara vänder han sig om och säger, ta upp spaden. Gräv.
Det här är Sverige.
Det här är Sverige.
Veckans avsnitt av Lilla Drevet sponsras av Akademikernas A-kassa. Aha,
snyggt. Wow. Mm,
de fortsätter göra den här podden möjlig. Och de fortsätter bädda in alla unga akademiker där ute i prekariatet. Bädda in dem i en varm filt av trygghet. Att vara med Akademikernas kostar 100 kronor i månaden. Jag brukade säga 90, nu är det 100 från och med årsskiftet. Å andra sidan har då beloppet man kan få ut när man saknar jobb ganska nyligen höjts från 15 000 till 20 000.
Oj, oj, oj.
Så ändå... Tjänar det på en 10?
Ja, så kan man se det. Så kan man se det. Och man måste också kanske arbeta i något år för att komma upp i den här A-kassan och ha någon slags lön. Men det är ändå på stora hela en klar förbättring. Jag kan också flagga för den här nyheten som är Akademikernas räknare, där du kan få koll på ifall du kommer upp i 20 000 eller ifall du har snäppet mindre A-kassa, hur mycket du skulle få om du blev arbetslös. Genom att fylla i den genomsnittliga månadsinkomst det senaste året så räknaren ut det. AEA.se/räknare för att komma till den. Tack Akademikernas. Har du gått med i Akademikernas eller någon annan A-kassa tack vare den här podden, får du gärna skriva det i din ansökan och eller berättar i sociala medier under hashtag Lilla Drevet.
Och de bästa är att de inte skillnad på vilken sorts akademiker.
Nej, precis. Nej. Även om du har gått lärarhögskola. Får du vara med.
Grattis humaniora.
Ekot rapporterade nyligen att det gjorts en studie vid Karolinska institutet som visar att 46% av 600 tillfrågade läkare inte vill ge avancerad / dyr, ibland betyder det samma sak, vård till rökare. Mm-hmm. Den här studien kom lite olämpligt kan man säga, för den kom ungefär samtidigt som SVTs Dokument inifrån granskade Karolinskas stjärnkirurg Paolo Macchiarini som opererat in petflaskor i halsen på folk så att de dör.
Just det.
Och KIs ledning hade försökt tysta det.
Det bästa av det.
Ja, de hade försökt tänka positivt. Mm. Hade de gjort. Så att man kan säga att den här rökgrejen blev inte riktigt lika uppmärksammad och viral som det här med kirurgen som badade en schampoflaska i cellsoppa och sen opererade in den i folks halsar.
Det kan man säga att det här var medicinskandalernas Farrah Fawcett.
Jag vet inte den referensen.
Skådespelskan som dog samtidigt som Michael Jackson.
Det var därför jag inte visste vad det var.
Fick väldigt små dödsrunor efter det.
Så himla tråkigt.
Kan du säga, vad var statistiken igen? Hur många var det som inte ville ge dem vård?
46%
ville inte ge.
Precis.
Det tyckte jag, det förvånar mig. Jag tror att det skulle vara fler.
Alltså,
jag tror inte så gott om läkare.
Då skiljer vi oss åt, Jonathan. Jag tycker att läkare det är jordens noblaste människor.
Men brukar inte läkare rätt ofta hålla på och röka och
i alla fall förr i tiden
dricka mycket och ta mycket medicin och så, för att de så här vet att det inte är så jävla farligt. Att de brukar vara mer så.
Vi håller på och skrämmer folk mest bara.
Sen undrar vi oss en cigg.
Men jag tror att under graviditeten.
Jag tror att de är stenhårda på rökning.
Okay,
för att, det är för att då ska liksom all den här läkarspriten och att man kan ta 20 Alvedon om dagen. Att den sanningen liksom blir undangömd då. Mm. I och med att de bara tjatar om rökning.
I alla fall så biträdande professor i medicinsk etik, Niklas Jut. Mm. Han blev intervjuad angående den här studien om då vård för rökare. Och han berättade om vad som är problematiskt med den här studien.
Studien, som omfattar 600 läkare och som är publicerad i BMC Medical Ethics, visar att 46% av allmänläkare ville neka just rökare dyr vård. Allmänläkarna hade där ungefär samma värderingar som allmänheten, vilket är problematiskt, menar Niklas Jut.
Det är problematiskt för att läkare verkar ha samma åsikter som allmänheten. Oh shit! Det här är en fruktansvärd mardröm. Nu ringer ju varningsklockorna. Ni kanske känner att det vackraste vi har i samhället det är allmänhetens åsikter, men det vet jag inte är det vackraste vi har i samhället, utan snarare tvärtom. Det är en riktig, riktig mardröm.
Men det är typ en läkare, ifall de får reda på det här så borde de ju bli ledsna och kränkta, för att de tycker väl att de är bättre än allmänheten. Vi har fått 2-0 på högskoleprovet allihopa.
Jag fick MVG i idrott på gymnasiet. Bue, bue, bue. Ja, men visa det då.
Så nu kommer de att ändra liksom åsikt bara av trots då?
Jag hoppas verkligen det, för det här oroar mig något enormt. Det är inte bara för att jag är upprörd för att jag inte kan söka läkarprogrammet. För att jag fick IG i idrott. Det är inte därför, det hör inte till saken.
Det är inte att du rökar det alltså?
Nej.
För det gör du inte.
Nej, jag är oroad av liksom samhälleliga skäl.
Men jag fick också IG i idrott, men man fick räkna bort det.
Ja, men det fick inte jag. Jag var den första generationen som inte fick räkna bort det.
Jag fick MVG.
Okej.
Jag tror jag fick betyg i idrott A, sen så idrott B var i trean på gymnasiet. Och då var jag aldrig där. För att jag var och rökte.
Alltså,
makes you think.
Jag var på ett café och rökte.
Ja, jag var ordförande i Österials idrottsklubb.
Nej.
Jo.
Oj, oj, oj.
Men jag var en marionett.
Var det någon som behövde en marionett?
Ja, Falken, vår gympalärare. Falken. Ville bara ha någon godtrogen jävel som skrev under saker.
Aha, okay.
Och det blev du. Men du fick MVG i alla fall.
Ja, det fick jag. Så det gick inte lottlöst. Jag undrar vad det är jag skrivit under. Mycket papper.
Men varför vill inte...
Man äger dina organ och sådär, kommer det visa sig.
Varför vill inte läkare vårda gamla rökare som kanske håller på det? Det är en retorisk fråga, Jonathan. Jag söker inte ett svar. Det är svårt att förstå dem. Det är svårt att förstå varför man inte vill... Om man som läkare ska hjälpa människor, varför vill man inte hjälpa rökare då till exempel? Omöjligt att förstå, men inte omöjligt om man är då professor i medicinsk etik. Niklas Jut, förklara.
Kan du förstå att allmänläkarna har det här perspektivet?
Jag kan ha väldigt stor sympati för allmänläkarna, för att de träffar ju många olika typer av patienter och de vet att man måste prioritera och att pengar och resurser inte räcker till allt och alla.
Pengar och resurser. Hopplösa realister har läkarna blivit, och det här sörjer jag. De sitter och lägger en budget i huvudet när de ska svara på en fråga som handlar om etik och moral och samhället och existensen och livet och döden. Istället sitter de och tänker vad skulle det kosta etc. etc. Ska jag säga vem mer som satt och tänkte budget istället för etik? Ja, det var ju KIs ledning medan Paolo Macchiarini opererade in en ramlösa flaska i en patient. Lite sedelärande.
Men får jag flika in där?
Okej. Okay.
Vad är det här med varför nekar de? För att rökare dör i förtid och därför kan man inte behandla dem? Eller är det för att den behandlingen de får inte funkar för att man röker?
Jag tror att det är väldigt avancerad behandling av människor som har lungcancer, terminal lungcancer, som kan förlänga livslängden marginellt. Men det kostar väldigt mycket då, och då, om man ändå ska dö så kanske man inte får den vården då. Eller det är olagligt att neka någon vård. Och obs, jag är inte säker på att det är exakt så den här studien har gått till. Jag har bara läst det i en osäker källa. För det stod inte specificerat i rapporteringen om exakt vad de hade fått för fråga.
Nej, okay.
Men det är den här allra dyraste vården då för folk
som har rökcancer.
Ja, man kan ju ha lungcancer som är orsakat av rökning. Men då kan man ju se det som att det som är klart är att de är mer benägna att ge den vården till de som inte har rökt då, enligt den här studien.
Okej, men du är fortfarande lika terminal, men de vill ändå ge det till någon som inte har rökt för att de får skylla sig själv mindre.
Det är det som de talar om i den här.
Ja, det är det handlar om. Det är skyldig själv grej.
Ja, men precis.
Att någon som har fått det för att de har varit böcklingsrökare.
Kanske. Böcklingsrökare, vet jag inte. Men ja.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Men jag såg en holländsk dokumentär en gång som de skulle ta reda på... Förlorar samhället pengar på rökare? Så vad kostar rökning? Och jag tror det de kom fram till var att liksom rökare är billigare än andra människor.
Oj, ja. Att man äter mindre när man tar en cigarett.
Nej, men för att det är så lite kostnader med att de slänger fimpar och ska plockas upp och typ en, så här, alltså en genomsnittlig 50-åring, ifall den rökar, då kostar den mer i vård än en icke-rökande 50-åring. Men grejen med rökare är att de så sällan lever de här åren, typ 65 och framåt, då man är så satans dyr för välfärdsstaten. Så att de är så här...
Rökning är en sorts ättestupan...
Det blir plus minus noll.
Ja, ja, rökning är liksom positivt för samhällsekonomin på det viset.
Hmm. Intressant.
Folk lever inte sina dyra, dyra år.
Nej. Men. Att,
och det är ju sant, men det låter ju tokigt när man
hör. Ja, det är lite tokigt.
Ja, men ja, precis. Men de kan ju tänka på det, de här läkarna då, att, att de kanske kan, de har lite till godo röka när de kan bjussa då på ett par månader. På liksom.
Men nu blev jag superupprörd, för jag trodde att det var det där liksom, att de sa nej till rökare, att ge vård till dem, för det funkar liksom inte när de röker. Men att de bara av ren och moraliskt skäl, för att man har rökt,
precis,
åsamkat till skadan, så får man inte vård.
Mm. Och det, alltså, som sagt, så jag vet inte exakt alla detaljer kring det, men det var det den här professorn då också pratade om, att det är ju olagligt att neka någon vård, och läkare ska inte heller göra en sån bedömning.
Men då borde vi inte folk få...
Som att det är ett straff för att du har levt ohälsosamt. Det blir ohållbart, men samtidigt måste tydligen många läkare, och vill många läkare göra det, för att de vet att resurserna inte räcker till.
Men hur många vill ge liksom klamydia medicin till folk som har haft sex då?
Precis. Eller till just de som det. Har fotboll spelat sönder sin knäskål.
Ja.
Om igen. Du ser, det är intressant med medicinsk etik, Jonathan.
Ja, det är det verkligen.
Jag ser i alla fall att det går att stoppa den här utvecklingen, fast bara på ett enda sätt. Ja, genom att se till att vården inte behöver marknadsanpassas, säger ni, men det säger inte jag. Jag säger att det självklara är ju att vi inför läkareden i Sverige. Igen!
Va? Finns inte den i Sverige?
Hurra, hurra! Nej, den finns inte i Sverige. Man kan ha lite olika versioner sådär på sin examen, att man säger lite hej och hå. Men det finns ingen riktig ed. I många länder så finns det ju det, en läkared. Fast kanske en lite modern version. För det finns ju då en som är skriven av läkarkonstens fader, Hippokrates.
Mm. Sa man den i Sverige förr i tiden?
Man sa versioner av den. Okay. Den har hela tiden ändrats lite, för att hans ursprungliga handlar lite väl mycket om att inte göra stensnitt och inte ligga med folk och inte göra bort. Så därför har man har ju gjort lite modernare versioner av den genom tiderna.
Får man inte ligga med folk?
Nej, inte om man är läkare hemma. Om man är husläkare hos någon får man inte ligga med varken män eller kvinnor.
Överhuvudtaget?
Nej, inte de som är ens patienter. För man hade liksom en högre tanke om sig själv som läkare då.
Men va? Det är väl... Är inte det en självklart att man inte ligger med sina patienter?
Inte nu när vi tar någon ed. Det finns ingen som vet vad man får och inte får göra. Och det är det här vi behöver i Sverige, en ed. För att här har vi inte avlagt eder sedan 1886. Då avskaffade riksdagen edsbesvärjning. För att typ alla svor eder exakt hela tiden. Så att de fick ingen kick av det längre. Det fanns liksom, det var inget kul med att svära en ed. Tanken är ju att man ska bli lite liksom, det ska kännas högtidligt. Det är ett förbund mellan människor och en högre makt. Det utgår också lite från att man kanske tror på någon högre makt då. Men nu för tiden svärs inga sådana eder.
Svärs det inga eder överhuvudtaget i vårt samhälle?
Jo, det är det. Jag tror att domare svär en ed när de svärs in och sånt där. Och när man är vittne så svär man ju en ed och bla bla.
Va? Gör man det i Sverige?
Nej, kanske inte. Jag vet faktiskt inte. Men i alla fall.
Birk Borkason svår en ed.
Ja, gjorde han.
Bra.
Det är en svensk jag kan komma på. Ja, Birk Borkason lovar och svär.
Det är en ed. Mm. Som heter duga.
Han hade exakt det trycket skådespeleri också. Den barnskådespelaren. Han var så, ja, Birk Borkason. Lovar och svär.
Han behövde mer magstöd.
Han ska bli en rövare.
Ja, ja. Men läkare går efter då tråkiga etiska regler bara egentligen. Men vad är etiska regler jämfört med en ed?
Ja, ingenting.
Ingenting. Kanske juridiskt bindande, jag vet inte. Men ändå. Skitsamma, en ed är så kraftfullt. Alla minns eden i Lvov och så vidare. Alla minns det. Och de senaste åren så har det faktiskt också diskuterat om läkare i Sverige ska börja svära läkared igen.
Mm-hmm.
Sjukhusläkarna, som är en yrkesförening inom Sveriges läkarförbund, la en motion på läkarförbundets fullmäktigemöte där de argumenterade för det. Att utreda i alla fall om läkared ska återinföras i Sverige. Och det utreddes och det blev inget med det, för att det var krångligt eller något sånt. Jag orkade faktiskt inte läsa mer, för jag har inte svurit någon ned om att läsa alla artiklar som står om det här, så att jag är osäker på varför. Men typ att det var krångligt och inte går att tillämpa och var skitsamma.
Men vad var förargumentet?
Förargumentet var att det behövs liksom, speciellt i tider där läkare mer och mer blir någon slags handläggare av vård. att man behöver betona läkarens individuella ansvar för patienten och så vidare.
Jaha, men okej, men man kan tänka sig att landsting eller kommun kommer tycka skulle opponera sig mot det då?
Mm, kanske.
För att de säger att jag måste skriva ut den här dyra medicinen till alla. Mm. För jag har svurit ned.
Precis. Man säger så här, jag tänker inte göra det här kostnadseffektivt för jag har svurit min ed. Mm. Och det skulle förstöra allt.
Vad ska man säga då?
Då kan man inte komma med sina new public management-argument för då står eden fast i sten.
Just det. Ja, ja, okay. Ja, men det är ett sätt att bekämpa new public management. Alltså.
Att svära ed, ja.
Älskar jag eder.
Ja, och det finns ett protokoll från riksdagen när de beslutade om att avskaffa edsbesvärjning. Och då fanns det en gubbe som var för att ha kvar det. Och det här var hans argument, jag ska citera vad han sa.
Vilket år är det här?
1886. Mm. Jag tänker inte läsa det med gammal svensk röst, vill jag bara varna för. Han sa, vi må besinna att människor är av ett svagt ett lögnaktigt släkte. Vi må besinna att om något ska hålla oss uppe från att förlora oss på osanningens område är det just det att vi ska ställas inför den allvetande guden. Visst känner man hur det ryser i kroppen? Att det vill man ju att ens läkare ska känna. Det där är också jag står inför en allvetande gud när jag behandlar dig.
Rohit med min stillnakt. Du vet väl vad du svor.
Du har en mäktig text.
Visst.
Mm. Det är en bra Tinder-presentation.
Jättesexig Tinder-presentation. Och nu tror vi ju kanske inte så mycket på Gud i Sverige generellt, eller på någon högre makt, eller på universum, eller på livet själv längre. Så att man får ju göra en väldigt modern version av det. Man kanske kan ta Hippokrates ed, hotta upp den, byta ut Gud mot något Beyoncé, och sen så liksom köra. Det kan inte vara omöjligt att skriva något som går att applicera på vår nutid. Och jag ser det som den enda rimliga lösningen, så att vi alla kan röka cigaretter och sen få den dyraste vården egentligen. Det tycker jag känns tryggt. Jag har faktiskt skrivit hur man skulle kunna göra en sån här ed, för att den första punkten i Sveriges läkarförbunds sammanställning av etiska regler, den är ganska fin, så då skulle man kunna lägga till den första delen av Hippokrates ed och moderna till den. Så skulle det kunna vara jag svär vid Apollon, läkaren, vid Beyoncé, Dean Strang från Making a Murderer, samt vid alla gudar och gudinnor, att jag ska ta i min gärning att ha patientens hälsa som det främsta målet och om möjligt bota, ofta lindra, alltid trösta, följa människokärlekens och hederns bud, so help me God, eller vad vi tror på. Så skulle man kunna ha som ed.
Vad fint skrivet.
Visst var det?
Mycket.
Det kan landstingen få köpa.
Hade du hittat på alla de där orden själv?
Nej. Utan det var Hippokrates ed blandat med Läkarförbundets etiska regel nummer ett samt lite moderna referenser.
När jag körde den här grejen med, när jag snackade om, skojade om diabetes, så var det så väldigt många diabetes typ 1 människor som såg så väldigt mycket ner på den här andra typen. Var det typ 2?
Diabetes 2.
Mm. Ja. För just för att de tyckte att de liksom, det var de började man inte bry sig om, för de...
Just det, det är de som har fått
man åsankat det sig själva.
Ja, just det.
För det var du skämtade typ om att sådana som har diabetes, sådana som har levt dåligt och ätit massa socker och så vidare. Och då blev de arga för att vi som har typ 1, vi har inte alls så liksom livsstilsorsakat diabetes. Fast då är de ändå, ja precis. Men varför ser ni ner på de här andra?
Det är så himla mycket. Jag undrar om finns det...
Någon borde ha stått ett motdrev. Du ska gå till motattack här. Det är inte jag. Alltså, det är ni som liksom... Det värsta ni vet är tydligen att bli ihopklumpade med de här människorna.
Stå inte ut och stå bredvid en tjockis. Men så. Finns det 2 diabetesförbund?
Jag måste väl göra då? Nej, kanske inte.
Jag hade ett möte med diabetesförbundet en gång.
Ja, var det diabetes typ 1 eller typ 2 förbundet?
Jag tror inte att det var preciserat.
Nej.
Men det var ju att de
verkar lite jagsvaga.
och dålig
på liksom, alltså, de självkontroll.
De vill ju sponsra.
Smaskade de, hörde man chips.
Här har du det virala klippet. Det här kommer klippas ut.
Var det någon chipsade och dippade samtidigt som du talar med dem?
Nej, men sitter inte och fnissar med på de här diabetesskämten. Det har lärt mig att man inte får.
Nej, men de vill sponsra februaripodden. Mm. Så det var ju lite jagsvagt av dem, för att de ville,
var det nog typ 2.
Ville köpa du var ju deras värsta fiende. Sen ville de ändå ge dig pengar för att du skulle hjälpa dem. Visst, sen så kom erbjudandet 1000 kronor per avsnitt.
Mm.
Och då sa jag,
shit vad lite. Shit, då var det typ 2. Ja. Jag är ganska säker på att typ 1 har mycket mer pengar. Det är ganska många medlemmar i typ 2-förbundet som egentligen är, eller typ 1-förbundet som egentligen är typ 2. Går kring och låtsas att det är medfött. Jag älskar dem båda.
Ja, precis. Det är ju det du gör. Ja. Du driver med dem på samma villkor. Men ja, de här typ 1 tycker inte att man ska inte kunna driva med oss på samma vis som man driver med de där liksom svaga människorna. Nej. Det är så halvfascister. Diabetes är typ 1-människorna.
Det är lite som att säga askenasi-judarna inte har något problem med antisemitism mot sefarder. Något sånt.
Just det, hör ni det?
De jävla sefarderna, de blev utkastade ur Spanien av någon anledning. Lata jävlar.
Just det, men jag hade ju också en tanke, en kompromiss, om man inte vill ge de här rökarna vård nu. Kanske att rökarna kan få vård, men bara från den här Macchiarini, om man undrar vad man ska göra med honom.
Om man vill experimentera mer.
Du får ta en chans, jag tänker. Ja.
Låt honom.
Kolla vad karismatisk han är.
Operera in petflaskor i era halsar. Ja, det är så kul att han är så karismatisk. Det är så himla sorgligt det där med såna skärmiga mytoman solovårare att också de där forskarna på Kliniska institutet, att de också går på en
de
sån människa.
De blev till sig i brallan och lyckade när de såg honom med hans stiliga kläder som alla älskar så mycket.
Men det var ju tråkigt att han, den här solvåren, inte gav sig på att få sälja någon sorts konstigt träningsredskap.
Det var synd att han valde kirurgi.
Det var synd att tråkigt han valde just stamcells organdonation. Att han precis var just det han skulle solvåra. Annars hade det ju inte gjort så mycket.
Annars hade det varit en rolig film, men nu är det en jättesorglig dokumentär om människor som dör.
Ja, precis. Men annars hade han så här blåst liksom med hemmafruar, gått och knackat på och så här sålt något värdelöst skit.
Men någon sån här ångdammsugare eller något sånt där. Men nu blev det liksom luftstrupa. Men han jag såg ganska tidigt, någon gång innan den här dokumentären släpptes, så var det något reportage, tror jag, på liksom, men kan ha varit Aktuellt eller någonting, där de kritiserade honom. Och då var jag, kommer ihåg när jag såg på den, att jag var så himla mycket på hans sida.
Ja, alla var ju det.
Fan, det är sådär liksom, det krävs några ägg för att göra en omelett. Eller?
Någon måste vara den innovativa forskaren. Den måste få forska på människor. Den måste få göra experiment på småbarnsmammor i Ryssland. Var ska vi annars? Annars skulle utvecklingen stanna.
Men han är liksom en så charmig psykopat så att du är liksom, du genom 3 avsnitt av Dokument inifrån fortsätter vara på hans sida. Han är så jävla snubbe alltså.
Jo, man kan skratta åt mig. Men liksom, du förstår hur skärmen måste vara om någon har kommit fram och sagt så här: ska vi inte först testa på en hamster? Mm. Och han bara, nej. Och den, okej. Då har man glimten i ögat.
Då har man karisma faktiskt. Han har också sagt att han har opererat alla i, eller att han är kirurg åt Clinton-familjen, Obamas, påven med fler.
Det var så han lurade den där Vanity Fair-reportern, va?
Precis, att som han förlovade relation sig med, och så att alla de skulle komma på deras bröllop. Och så sen så
påven skulle viga dem.
Ja. Och sen kom ingen, och sen hade han en annan fru som han bodde med.
Var det så att den enda som kom var hans fru?
Så satt och kollade. Nu händer det igen.
Men det är faktiskt det jävla att spröta bågen alltså, i sin mytomani. Att det är så här, påven ska viga oss och Obama ska komma. Alltså det är inte... Man tar inte i lite grann då, utan då verkligen maxar och ror det i land, typ, uppenbarligen.
Han flugit nära solen länge, grabben.
Mm. Fan, vilken snubbe. Jävla härlig snubbe alltså.
Men jag kommer ihåg att det lät så himla bra.
Ja, men det lät ju så bra.
Doppa plast i stamceller.
Varför hade ingen tänkt på det innan?
Bara sätter in den här. Vad är det att bråka om?
Vi har ju jättemycket plast.
Ta bort den där hamstern.
All plast i människor.
Jag har inte tid med hamstern. Vi måste börja rädda människor nu.
Vi har haft all den här plasten framför oss. Varför har vi inte använt den först nu? Geni. Så en Harvard-professor som hade gjort en liten låda som det skulle ligga och bada i, den här plaststrupen som han sålde. Som var en plastlåda med stamcellsoppa i.
Vad heter han? Stefan Einhorn heter han, ja. Han som har skrivit boken Konsten var snäll och sådär.
Just det.
Han hade någon sorts debattartikel om, som var, jag tänker inte dreva mot Karolinska institutet.
För att han ville vara snäll.
för som ni kommer ihåg, så har jag skrivit den här boken Konsten var snäll. för det vore väl inte så schysst.
Nej, nej, nej.
Det är så jävla bakbunden den här boken jag går ut.
Jag har funderat lite mer på vad Sverigedemokraterna har gjort med flyktingfrågan i Sverige.
Ja.
En till analys. Kom igen.
De har lyft upp
den fast.
Yes.
Jag pratade om det i våras någon gång i Lilla Drevet, att SD eventuellt i hemlighet drivs av den antirasistiska stiftelsen Expo.
Just det.
För att SD så här på ett sätt varit bra för dem som vill ha en generös flyktingpolitik i Sverige, för det SD åstadkom med sitt intåg i riksdagen var att de gjorde hela debatten moralistisk.
Mm.
Att de så gjorde att frågan om invandringen blev så här, alltså mer än vad den hade varit annars, en fråga om för eller mot rasism. Alltså kopplingen finns ju alltid där, men det blev så tydligare när det var det här rasiststämplade avsändaren liksom. För att tidigare så är Moderaterna och sossarna, man kan hålla på med lite hyckleri, säga fina ord, kanske sen bara strypa invandring lite då och då, så bara när så här, trycka en kudde på den.
Så ja.
Men SD skapade situationen att alla var tvungna att gå ut till garderoben. Det blev så politiskt mycket mer kostbart. Mm. För att varje skärpning av invandring så här, då blev en eftergift mot rasisterna. Så därför hade jag konspirationsteorin att det var MR-aktivister och expo-agenter som var SD. För de ville att invandringsmotståndet skulle ha en så smutsig avsändare som möjligt.
Mm.
Att det skulle vara gamla vitmaktpartiet. Så är det ju inte. Det är inte Expo som driver SD. Jag bara tramsade.
Va?
Här. Återberättat lite när jag tramsade en gång i Lilla Drevet i våras. Men jag tänkte på det att det på ett sätt har funnits en fördel på grund av SD att den här moraliska dimensionen i frågan hela tiden är så närvarande.
Mm.
Om debatten, om det då förs inom sosse-moderaterna, så är det större risk att det bara försvinner i något så här teknokratiskt mummel. Att ja, det är väl vad det är. De gör vad de måste göra, antar jag.
Mm.
Å andra sidan så är en negativ grej med hur SD påverkat människors attityd i flyktingfrågan, det är att de har gjort alla lite dumma i huvudet. För det är i och för sig bra med den här då moraliska resningen. Men å andra sidan så att man blir lite dum av att bara se en superkomplicerad politisk fråga som att den handlar om för eller emot godhet.
Mm.
Att jag tror att man, så lite, man har aldrig riktigt övat på att debattera frågan och sätta sig in i den riktigt. För man har alltid bara kunnat hålla på och misstänkliggöra motivet till varför någonting sägs.
Ja.
Man kan kunna säga att så där säger du bara för att du är rasist.
Mm.
Vilket när jag läste det ofta varit sant antagligen. Att jag var det därför.
Men en sosse som säger det.
Ja, men det är så att alla sägningarna är ju inte rasistiska i sig.
Nej.
Även om man vet att personen bara säger det för att den är rasist. Jag vet motivet till varför du säger det här. Jag kan inte riktigt förklara varför det du säger är så rasistiskt. Men annat än att det beror på att det kommer från dig. Det är därför det är rasistiskt. Och det är så här. Ja, men det blir något problem med det. Att man har pratat om att vi får inte köpa SDs problembeskrivning och verklighetsbeskrivning. Och det stämmer så här på många sätt. Men på en ganska central punkt har ju SD bara hållit på att säga det som är egentligen alla partiers verklighetsbeskrivning. Nämligen att vi ska ha en reglerad invandring. Att det bästa är om jättemånga människor som vill komma hit inte får komma hit. Det är ju också Sosse-Moderaternas, det är till och med Vänsterpartiets uppfattning.
Ja, alla har den, ja.
Alla har den. Men man försöker så här låtsas då som att det bara är SDs problembeskrivning. Och det har gjort att man ändå kanske framstått lite som idioter i debatten. Att Göran Greider och sådana framstår inte som genier och som jätteintellektuellt stringenta när man först har sagt att det är att fiska i bruna vatten, att någonsin prata om volymer när det gäller flyktingar. Sen när flyktingarna blir fler, då säger man okej, vi måste prata om volymer.
Mm.
Det är inte så här klockrent, stringent, konsekvent, intellektuellt arbete.
Nej.
Man har svarat för då. Och återigen, man vet ju varför SD-människor har pratat om volymer. Man vet motiven till att de har gjort det.
Yeah.
De gör det även ett år när det kommer 1000 pers.
Ja, men volymer i sig låter för mycket. Gör inte det?
Ja, en volym av något är inte lite.
Nej.
Nej, rätt mycket.
Vill du ha en volym? Nej, tack.
Precis, men det går ändå inte riktigt att argumentera på ett vettigt sätt om varför det är rasism att någonsin prata om volymer. Även om man vet att det är rasism när vissa gör det. Så det är något så lite svårt argumentationstekniskt att göra det.
Men vad har, när de har sagt sådär, vi kan inte ta in alla. Vad har de här tokiga antirasisterna sagt då?
Ja, men det kan, för de har sagt att vi är för en reglerad invandring, men man har kanske sagt så här liksom att vi ska inte prata liksom om människor som volymer och så där.
Men om vi gör det nu.
Mm.
Vad gör vi då?
Men nu är ju proppen ur. Nu säger jag en grej där volym, volym, volym hela tiden. Men det har ju ändå funnits någon konsekvens. Det är som att alla de här konservativa tyckarna får ju en lite frislag som det är just nu. Det är ju lite den stämningen på vänstern och liberalerna. Så att, jaha, är det volymnazisterna på Aftonbladets ledarsida som är igång nu igen och säger volym? De har ju kunnat hålla på att få in de frislagen nu. För att det har inte varit helt konsekvent.
Varför slår du dig själv?
Nej, men jag kände själv att jag inte har kunnat någonting om flyktingfrågan. Och det är lite, tänker jag kanske, för att diskussionen har varit så enkel då, på en så enkel nivå. Eller så bara mitt fel. Ja, men det var så på riktigt Hans Roslings jävla bebisföreläsningar där i höstas. Det var första gången jag hörde talas om transportörsansvar.
Ja.
Det kanske säger mer om mig.
Nej, jag hade inte heller det faktiskt innan nu.
Vilken frukt symboliserade transportöransvar?
Det var nog en stor, en melon eller något sånt där. Nej, men jag har bara tänkt så här att det kommer hit, de som kommer hit, behöver komma hit, kommer hit, flyktingar, de får asyl och det är bra.
Mm.
Det är bra, det är godhet. Men sen får man veta, jaha, anledningen till att vi då kan upprätthålla asylrätten, det är att vi gör det skitsvårt för dem att ta sig hit.
Mm.
För att vi vill egentligen inte att alla ska komma hit. Och då är det så här, jaha, är det vårt fel då att de kanske drunknar för att vi lockar utan att erbjuda en väg? Eller vad ska man göra då? Ska man så här avskaffa asylrätten och typ 10-dubbla antalet kvotflykten istället? Kanske? Så de kan ta sig hit tryggt och att det inte blir så stor övervikt på starka män med pengar. Eller kommer det leda till oanade sjuka konsekvenser att ta bort asylrätten? Det gör det säkert. Men jag menar bara att det är så förvirrande. Egentligen, det är ju mer förvirrande. Exakt vad är godhet och ondska i den här frågan? Det är lite mer förvirrande.
Men Sverige har varit någon sorts dicktease. Som lugnt har kunnat lova det ena och det andra. Eftersom den vet att det
finns Turkiet håller gränsen.
Kyskesbältet Turkiet i vägen.
Ja, men det är ju ett sätt att se på saken, ja. Som är jobbigt komplicerande att se på det. Ja. Det är skönare att bara se det som godhet och ondhet. Men jag är lite rädd att eftersom att det är mer otydligt nu så loggar alla ut från debatten.
Ja, att ingen vågar säga något.
Ja, men när man inte kan ha den här fixeringen vid SD längre.
Nej.
Att vi är alverna och de är orcherna. Att vi inte får jobba med den tydligheten längre. För att nu är frågan fast i det här sosse-moderat-sörjan. Nu är det teknokratexpert som fattar beslut och då orkar folk inte peppa igång. För att ja, nu är ändå fuck SD-slaget är över. Vi förlorade. Skitsamma vad man fattar för konstiga beslut.
Men man kan liksom ge hjärnet mot orcherna.
Ja.
Men det är svårt att ge hjärnet för en kanske högre satt volymgräns. Alltså nu ska jag ut och liksom demonstrera för att vi ska ta in 50 000.
Ja, men det är också det att det är bara att orcherna och SD har det här starka symbolvärdet för att vi reagerar. Så moraliskt och resa ragg. För jag tänkte att det vore bra om någon bryr sig även efter att fuck SD-peppen har falnat.
Ja.
Att folk bryr sig om faktisk flyktingpolitik och inte bara bryr sig om fuck SD. För att vi har passerat det stadiet nu lite efter höstens omsvängning. För att det är så väldigt speciella förslag som har lagts av regeringen. Jag hörde Arenas podcast Människor och migration om det här paketet med förslag som presenterades när de som grät på presskonferensen. Och det är till exempel slut på familjeåterförening.
Okay.
I väldigt stor utsträckning. Alltså typ 60% kommer inte få det alls. Okay. Alltså vanliga människor som kommer från Syrien. Alla från Syrien får uppehållstillstånd. Men det är bara de som har så här speciell flykting, individuell flyktingstatus som kommer få familjeåterförening nu.
Mm.
Och de kommer få det på ett jättekrångligt sätt. De måste visa massa försörjningsbevis att de kan försörja sig själva eller sin familj. Och 60% som har då allmän flyktingstatus kommer inte få det alls.
Men det är ett sätt liksom för att avskräcka folk att komma hit.
Ja, ja, precis.
Ni får komma hit om ni lyckas ta er hit. Inga ni känner får komma.
Nej, precis. Inga ni känner får komma.
Lämna familjen.
Det är också en grej att man tidigare kanske man har åkt den starkaste mannen med alla släktens resurser.
Ja.
Själv så får man ta hit de andra. nu är det incitament att ta med sig barnen på den här jävla gummiflotten över Medelhavet. Men också att de bara tar bort det för massa människor som är här nu, att det är väldigt mycket så här, att det har varit bra med de här personliga tragedierna nu, att man hade kunnat bry sig om dem utan den här SD, inte SD-dikotomin. Att det skulle, vore bra om det fanns ett sätt på något vis för människor, en opinion att engagera sig i de här frågorna utan att vara för eller emot SD. Men jag vet inte om det går. Men jag måste ha origin.
Men jag lanserade den här turnén att man är tvungen att ha familjeåterförening, annars blir alla våldtäktsmän.
Just det, just det.
Ja, då sa du att det var rasistiskt, men det spelade ingen roll för att det var bra.
Exakt, det var ett rasistiskt
rasistiskt drivet steg framåt.
Med rasistiskt argument för en feministisk utrikespolitik.
Ja, precis.
Det kan man ju säga att det har vi ju vi sagt att vi ska ha i Sverige. Ja. Och kan man ju fråga sig att nu har vi liksom 70-30 till mäns, 70% män som har kommit kanske senaste året. Och det nu med att stoppa den här då familjeåterföreningen, så kommer vi ju liksom befästa den. Det är ratiot, och det kan man undra, vad är det som är så feministiskt med det? Ja, och feminism ska ju vara att man hjälper tjejer och är snäll mot tjejer.
men du menar liksom att nu hjälper du tjejer, precis som du menar att Sverigedemokraterna borde driva en liksom hårdare miljöpolitik. Inte för att de bryr sig om miljön, utan för att de tycker så himla illa om muslimer.
Ja, precis, för att man kan se Syrien som en klimatkonflikt och sådär, att, att Björn Söder borde kedja fast sig på Bromma flygplats egentligen.
Varenda flyg som startar och landar är tio muslimer som kommer hit.
Jo, men man fattar ju också så här att alltså grejen är ju att man vill göra det här för att avskräcka. Det är väl ingen som tror att det är bra för integrationen att folk kommer hit och inte får med sin familj eller sådär. Det är bara att man, det här ska avskräcka framöver, att man ska komma hit före folk. Och då kan man ju göra den analysen så här, Sverige har tagit så oproportionerligt stort ansvar, vi måste ha någon slags då måste minska volymerna. Men jag menar, även om man har även om det är det man vill göra, så tycker jag att då borde bara det gälla framgent på något sätt. Att okej, nu har vi skickat ut den här signalen då. Då vet de kanske om det i alla fall. Men nu är det så många som är här som är blåsta av Sverige. Alltså de kom ju hit liksom på grund av den förra signalpolitiken. Att de skulle få återförenas.
Ja, precis.
Och så är det så här, nu är det så här, fuck you, du ska aldrig få träffa din familj igen.
Nej, precis. Det är det som man har, så här, det som man har tyckt att Danmark har varit så avskyvärd av. Alltså att föra ut sin signalpolitik på arabiska till de medier som de människorna som flyr läser. De har ändå varit, de har ändå gett dem en chans.
Ja, precis. Att nu, för att, alltså den här nya regeln började ju gälla från och med den 24 november då de hade den här presskonferensen. Då exakt, och nu presenterar ju förslaget, eller alltså det här är fortfarande ett förslag, det ska gå igenom riksdagen. Men tanken är, ifall det här går igenom riksdagen, regeringens förslag, så kommer liksom alla som kom efter 24 november, de kommer inte på någon familjeåterförening. Alltså exakt när Åsa Romson började lipa, det var då det började gälla no familjeåterförening. Och jag kan känna att det var så svårt för folk som alltså kom veckan efter. De hade ju inte koll på den här presskonferensen. Man borde ju åtminstone ha någon slags, tänker jag, karens på några månader. Att de, även om ni nu vill ha den här då hårda signalproblemen, man borde ha några månader utav familjeåterföreningsamnesti. Alltså för folk som börjar liksom paddla på en gummiflott. Och sen så, oj, jag fick inte in på min smartphone att Åsa Romson har gråtit. Att men det var nya regler. Att men det var då som var startskottet för nya reglerna.
Men alltså, för det är det så att inte ens vi vet om det. Så kan jag liksom tänka mig att, att vetskapen om det i Homs och Aleppo är superlåg.
Ja, men precis. Ja, men jag tänker att man kunde åtminstone fått några månader på sig i alla fall. Så här.
När anser du att det inte längre går att bortförklara att man inte har sett presskonferensen där Åsa Romson börjar gråta? Alltså när börjar det visa det här? Åh, jo. Hur har du kunnat missa den?
Nu spelar du dummare. Du visste mycket väl att du inte skulle få hit din familj. Alla Niklas Svensson har twittrat om
det. Var en viral succé som någon gång under de här 6 månaderna borde ha nått dig Facebookflödet.
Ja, men det jag tänkte att det hade varit bra om det nu, trots att den här då SD inte SD-dikotomin, att den lite dör, att det finns en opinion som kanske skulle vilja bryta ut vissa delar av det här förslagspaketet och säga att vi kan väl ha en liten period i alla fall för människor då som inte haft koll på Niklas Svenssons Twitter liksom, månaderna efter att Åsa Romson grät att de kanske kan få åtminstone i det minsta att de kan få familjeåterförening i alla fall. För de åkte ändå hit och då hade hört om familjeåterförening och sen så, ja. Man var inte med på den här gråtvändningen.
Vad heter det? Åldersbestämning, heter det?
Ja.
Eller, men det ska kallas åldersgissning. Men det är väl det ungefär.
Men att man tar någon prov på skelettet eller så.
Ja, men också, men jag tror också att det är lite så att de frågar vad tyckte du om Shrek 3 då? Ja, den såg inte jag för det var jag för gammal. Okej. Okay. Alltså att jag menar att det är liksom att de ställer, ja men jag tror att det är lite som lite luddigt att de kommer ha liksom två sådana förhör. Alltså ett, är det rimligt att du är ett ensamkommande flyktingbarn? Två, är det rimligt att du har lyckats undvika Åsa Romsons gråt presskonferens?
Man får komma på några kluriga frågor. Jag kan flagga lite för min stand-up. Jag är inbokad ganska många gånger på klubben Oslipat under vintern och våren. Oslipat Landskrona 18 februari. Oslipat Uppsala 2 mars. Sen Stockholm 3 mars. Malmö 23 mars. Stockholm igen 21 april. Jönköping 22 april. Sen Oslipat Malmö klimatspecial 21 maj. Och ja, man kan kolla på oslipat.com och hitta biljetter på Biletto och sånt där. Men och mer, lite andra gig här och där. Göteborg kan jag nämna, 10 mars. Ståuppklubben på ett ställe som heter Henriksberg i Göteborg. Jag tror det är ståuppklubben.com som deras hemsida. 10 mars i Göteborg. Okej, okay. Jonathan?
Jag ska på 2 turnéer i mars. Först Tour de la Sport. Kan gå in på vår Facebook-sida och kolla datum och sånt. Och sen också ut med Sämst på turné. Finns också en Facebook-sida med all information.
Ja, det var roligt.
Ja, skoj.
Ja.
Tack så mycket Moa Lundqvist, Jonathan Unge. Jag heter Ola Söderholm. Tack till Aftonbladet Kultur och Akademikernas A-kassa. Okej, okay, det var allt för den här veckan. Vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Hej då.
Hej då.
Hej.
Ska möta.